Josef Randberg är 77 år och han har hand om folkrörelsearkivet i Österbybruk. Där i källarvåningen under Folkets hus satt han och jag häromdagen. Josef är bra på att berätta. Han har Österbybruks historia på sina fem fingrar och en stor del av den historien är samlad i arkivet. Men en bit finns i Josefs eget minne. Josefs mor var änka med 7 barn och mjölkerska på en utgård till Österbybruk. En höst skulle ladugården renoveras. Gårdens 3 mjölkerskor fick arbeta utomhus i köld och äta. Josefs mor fick galopperande lungsot, TBC, och dog. Under hennes sjukdomstid kom prästen en dag till Josef i skolan.
Och det gick så till att jag satt en dag i skolan, det var första klass. Jag var då 7 år. Och så kommer en herre in i skolsalen och frågar vad Josef satt. Lärarinna pekade. Och så kom han fram och satt sig på bänken, skolbänken bredvid. Och så frågade han om jag ville om jag ville flytta ifrån mamma och komma till en familj. Till en annan familj. För mamma är inte sjuk, sa han, och ni måste bort allihopa. Hela syskonskaran. Ja, vad skulle jag göra? Jag svarade, ja, det kommer jag inte ihåg, men antagligen gjorde jag det. Jag förstod inte bättre. Jag fattade ju inte situationens allvar. Och sedan så kom skolläraren på eftermiddagen och tog mig med till brukets badhus. Och där skulle jag badas naturligtvis. För de var rädda för lungsosbaciller. Ja. Och alla mina kläder skulle brännas upp. Och det tror jag inte jag brydde mig så mycket i heller. Men jag hade fått en liten nästuk av en av mina systrar med granna gubbar på. Och den ville jag ha kvar, men jag fick inte det heller. Den med brände så i pannan. Så fick jag nya kläder. Och de kläderna, de var ifrån Bruksherrgården. Disponentens pojke hade haft dem tidigare. De kläderna fick jag. Och sen bar det iväg till en byggmästarfamilj. Som heter Larsson. Och där skulle jag vara tills bruket hade ordnat ett fosterhem åt mig.
En barnlös arbetare på bruket begärde någon tid senare bättre bostad. Han bodde i en barack som var full med barn och fick inte vila tillräckligt. Han gick i skift. Förmannen svarade att om du tar hand om Harvårdsänkans pojk så får du en egen lägenhet. Arbetaren och hans fru kom ofta och hälsade på hos byggmästaren. Josef började tycka om dem trots att de höll det verkliga orsaken till sina besök hemlig.
Ja, och så gick det så till att de bodde ju på Gimmegatan, så skulle de flytta från den gamla bråkiga lägenheten till en ny. Och så var det en dag jag var ute, så fick jag se att de kom och drog en hel del möbler på en stor, stor kälke som de hade förr i tiden. Storkälkar kallar de dem för. Och jag sprang upp till vägen och titta på dem där. Ja, de pratade med mig de, och, men sa ingenting om att de skulle ta mig. Så gick det en tid och de hade flyttat färdigt och så fick jag flytta dit. Kom de och hämtade mig dagen för julafton. Och det var den bästa julklappen jag har fått i hela mitt liv. Och där fick jag omvårdnad och kärlek som jag inte hade upplevt tidigare. Jag fick mat, jag fick äta med mätt, jag fick gå snyggt klädd. Så det är som alla andra barn. Och jag kände på mig att nu hade livet börjat arta sig.
Nej, men din fosterfar, hade han ett politiskt intresse?
Ja, han var ju socialist på den tiden. Radikal.
Var det något ovanligt det?
Det var det. Faktisk.
Även på ett bruk så här?
Ja, det var kanske lite farligare än annorstädes. För att han kallades Masungssocialisten.
Jaså. Ja.
För han var faktiskt en bland de första i bruket som vågade tala om och visa att han hade en socialistisk uppfattning. Det fanns ju naturligtvis en och annan också som var socialist. Men de förde inte så stor väsen av sig som just han.
Julen ett år innan Josef kom till sitt nya hem var inte riktigt så munter. Det han var med om då beskriver han som en händelse som fick betydelse för hans kommande politiska intresse och engagemang. Han blev på julafton kallad till herrgården. Han gick in köksvägen först, men blev tillsagd att gå in i salen.
Och det första jag såg så var det en stor, stor kristallkrona i taket som var över en meters diameter. Med massor av ljus. Och hela rummet var ju ljust, upplyst. Det var ju julafton då. Och under den där stora takkronan, kristallkronan, så stod herrgårdsfrun. Vita kläder. Naturligtvis ganska välgödd. Som överklassens fruar var på den tiden. Mer eller mindre naturligtvis. Och på ena sidan hade hon sin son och på den andra sidan hade hon sin dotter. Och de stod under lampan som sagt. Och där kom jag in. Och min första tanke var att det kan inte vara annat. Kan inte vara annorlunda i himmelriket, tänkte jag. Paradiset. Så såg jag situationen då. Jaha. Så fick jag ta nådiga frun i hand. Och så fick jag julklappen. Ja, det är synd att skratta. Det var en käpp med hästhuvud på. Och den där käppen kallades för käpphästa förr i tiden. Den käppen skulle jag sätta mellan benen och sen skulle jag skutta runt. Och låtsas att jag red på en häst. Så fick jag en papp, en poliskask utav papp, polishjälm på den tiden. Ganska illa nergåd. En tofs med en sån där plym i huvudet. Och den var också naturligtvis åtskilligt använd. Så det var ju herrgårdsfruns pojke. Som hade haft den tidigare. Jag var långt ifrån ny. Det var julklapparna jag fick. När jag senare började tänka på det där. Då började jag fundera. Ska det behöva vara så här? Ska det vara så här? Det var en händelse som jag aldrig glömmer. Och nu är det så att herrgården är upplåten till olika ändamål. Fester och lite av varje. Och jag är med i Pensionärsföreningens gymnastikklubb. Och vi har en annan fest där. Och det första jag ser är den lampkronan. Och då, om jag kommer dit glad, men jag ser den där lampan. Så är det som det skulle mörkna för mig. Jag tänker på det idag. Jag glömmer det aldrig.
Josef kom snart i kontakt med den socialdemokratiska ungdomsklubben. Bruket upplät inte några lokaler för ungsocialisterna förstås. Men i den skogsdunge där Folkets hus ligger idag talade agitatorerna. Kata Dahlström, Zäta Höglund och många andra. På vintrarna samlades klubben i hemmen, men när medlemsantalet blev för stort hyrde man lokal i Dannemora.
Och då hade de möten i Dannemora. Gruvhotell som det hette. Då gick jag in där. Och det tyckte jag var en stor dag för mig. Att få räknas bland ungdomen. Lite halvvuxen. Och därtill bli medlem i en politisk förening. Och det dröjde inte länge för jag blev sekreterare. Och det var ännu en större dag naturligtvis. Ja. Då kände man sig som en karl.
Men du kommer att vara med i många fler föreningar så småningom. Det bara växte det där så småningom.
Ja, jag var med i föreningen till 1917. Då var det splittring. Och då övergick en stor del till kommunisterna. Och jag följde med den gruppen. Jag blev kommunist. Och det var massor av folk som blev kommunister. Tack vare Kalle Kildo. Han var hit och pratade, han gick i familjen och det var en människa som tog folk. Och han fick förtroende. De blev kommunister. En hel del. Massor av folk. Och även min far blev kommunist, satt inte så länge. Så att...
Kalle Kihlblom, han var född här alltså?
Han var född här, ja. Han var känd. Ja. Fast han bodde inte här så länge utan flyttade ganska tidigt till Stockholm. Sen blev han partiledare. Och flackar Sverige runt då. Och han fick sin brud från Ryssland och så vidare. Men sen blev jag socialdemokrat.
Du gick tillbaks?
Jag gick tillbaks, ja. Men då var ju den socialdemokratiska rörelsen radikal, man kan säga. Utan att vidare att den var radikalare än idag. Fast det kan ju hända att många tar illa upp. Om jag säger att jag tillhör den, som jag själv tror, den radikala flygeln utav socialdemokratin.
Samtidigt var Josef nykterist. Han gick in i logen P.A. Tam tidigt. Men troheten mot nykterhetslöftet var inte 100%.
Jag var nykterist om vintrarna. Och så gick jag från på vårarna, för då var det mycket annat som frästa ungdomar. Och så gick jag in igen på hösten och så där höll jag på flera år. Tills jag blev stadgad och lite förståndigare. Jag såg själv att det där var inte riktigt och rätt.
Var så säger
en organiserad människa politiskt måste ju också vara nykterist. För en människa som ägnar sig alltid mycket åt spriten, han arbetar inte för ljus och framtid. Utan snarare tvärtom. Spriten har ju alltid dragit ner folk i fattigdom och mörker och elände.
Josef och jag satt i arkivet och han berättade om allt det arkivet kan ge. När vi druckit kaffe frågade jag.
Ja, det hörs ju att det finns ju verkligen många olika saker man kan skriva om. Det måste ju finnas outtömligt med ämnen att få fram ur det här arkivet.
Ja, men samtidigt så måste det vara folk som finns kvar ifrån den där tiden. Som minns hur det har varit. Som kan berätta samtidigt som man läser i berättelsen. Så alla böcker säger inte allt. Utan det är minnesintrycken många gånger som måste komma från folk som har upplevt det i tiden. Plus arkivet.
Det betyder ju att det är ganska brått med att forskas, kan man säga.
Ja, det kan man gott säga, för att det gamla gardet, så att säga, från 1900-talet början. Ja. De försvinner mer och mer.
Hur känns det att öppna en sån där protokollsbok?
Ja, du. Jag satt här första dagen. Och så satt jag och läste om hur det gick till. När läsesällskapet kom till. På vilket sätt det bildades från all första början. Jag kom i extas. Jag vände mig om faktiskt och jag tyckte att jag hade dem bakom mig som jag läste om.
När vi pratat färdigt bjöd Josef på rundvandring i Österbybruk. Mycket är förändrat sedan han var liten. Men Josef Anberg är ingen främling i sin hembygd. Ungdomarna hälsar på honom. De känner igen honom från skolan där han har gjort historien levande för dem. Och där ligger missionshuset. Ja, jag har mitt kapell i arkivet, säger Josef. Där ligger bruket, där ligger herrgården, där salen med kristallkronan finns. Där är skolan, dit prästen kom och hämtade en liten pojk för 70 år sedan. Till slut, Konsumbutiken som är en av frukterna av det politiska arbetet Josef har lagt ner i Österby. När jag sitter på bussen mot Uppsala tänker jag på slutraderna i Josefs verksamhetsberättelse för Folkrörelsearkivet i Österby under 1978.
Utan att vara sentimental tycker jag mig se och höra de gamla gestalterna träda fram. Pionjärerna som gått i vår bygd, trälat och brytit mark för kommande generationer. Mycket av deras heroiska kamp ropar oss i mötes i dessa ofta gulnande ark. Jag vill också ropa ut till släkten som kommer. Var rädd om allt som vittnar om tider som gått. Arvet som våra förfäder gett oss.